Tack Herre att vi får vara med och dela med oss. Ge av det vi har för att hjälpa andra. Nu ber vi speciellt för Afghanistan och läget där. För de som lider och har det svårt på många sätt. Herre, hjälp SAM och SAU att genom den här gåvan få vara med och göra livet bättre för många barn och kvinnor. Och ja, alla som behöver det helt enkelt. Välsigna varje givare. Amen. Jag ska också säga det, jag fick lite inside information här under salmen, att UV Scout kommer ha det här som sin insamling på sommarens läger. Var det rätt uppfattat? Jag tror det. Så den här insamlingen kommer finnas med även under UV-lägerna i sommar till det här ändamålet. Ja, vi har kommit en bit in nu i den stora högtiden, fotbolls-VM alltså. Nej då, skämt åsido. Det är ju andra advent idag. Och även om advent inte är den stora högtiden i december, så är det i alla fall en väldigt viktig tid inför julhögtiden som vi ju har för ögonen. Och den är viktig för att advent är en tid av förberedelser inför julen. Men kanske inte riktigt förberedelser av det slag som vi kanske förknippar med advent. Och som snarare tenderar att göra oss lite mer stressade än förberedda för jul. Tvärtom är väl advent, om man backar bandet lite, en förberedelsetid som bygger, vill bygga förväntan. En förberedelse på det sättet att man får en förväntan inför frälsarens ankomst på juldagen. Det som är den stora högtiden. Och det blir väldigt tydligt att det är så, om man backar bandet lite, där advent sen jättelänge har varit en fasteperiod, en julfasta. Den går ända tillbaka egentligen till åtminstone slutet på 400-talet. Och det finns fortfarande kvar i vissa kyrkotraditioner som en fasteperiod. Och det här med att fasta brukar vi ju förknippa med en enklare tillvaro. Man avstår något, oftast tänker vi kanske mat, eller först och främst kanske det är en förknippning. Ett förknippande till mat, att man avstår mat. Och syftet är att frigöra tid. Att ge möjlighet och tid för sig själv, för mer fokus, att rikta det till Gud. Och det är inget fel i det såklart. Men jag skulle vilja fokusera en stund lite kring en annan fasta, skulle man kunna säga, i denna predikan. Sofia läste en text här i inledningen från Lukas 4, och den text som fanns med på första advent som en alternativ evangelietext. Vi läste evangelietexten där Jesus rider in i Jerusalem på åsnan. Jag tror många kyrkor gjorde det förra veckan. Och jag vill ta den här texten idag, även om vi är på andra advent. Texten om Jesus i Nasarets synagoga. Och det här är egentligen det första Jesus gör i det som vi brukar kalla för hans offentliga gärning eller hans verksamma år. Alltså de tre sista åren som han levde på jorden, där egentligen allt vi vet om Jesus, allt vi läser om Jesus händer, liksom utspelar sig. Det är de här tre åren, och det startar kan man säga här. Den programförklaringen skulle man kunna säga, en liksom, det här är vem han var och vad han skulle göra. Och det var ju hans uppväxtsamhälle. Det var i Nasaret han hade växt upp, och det var i den synagogan han brukade gå till. Synagogan läste vi, eller hörde vi i texten. Och han läste en text där från Jesaja. Främst från Jesaja 61, men det finns också en koppling till Jesaja 58, och jag ska återkomma till det om en liten stund. Och där Jesus berättar, det jag nyss läste går i uppfyllelse inför er idag. Han skulle komma och frambära ett glädjebud till de fattiga, förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge de förtryckta frihet. Han kom med ett glädjebud om frälsning. Evangelium, som vi brukar prata om, de goda nyheterna. Han kom för omsorgen om de utsatta, omsorgen om de minsta i världen. Det vi idag kanske ofta benämner som diakoni. Det var liksom Jesu uppdrag, det var hans syfte. Där och då, men också sen dess. För visst, han levde en kort tid på jorden. Men glädjebudet är samma än idag. Hans närvaro, nu genom den helige ande, är samma, lika verklig nu som då. Och vi får vända oss till honom och söka både frälsningen och tröst, helande och frihet. Och vi får vara med och ge det vidare, att förmedla detta vidare. Jesus möter sina lärjungar på påskdagens kväll. De sitter inlåsta och rädda. Och han möter dem där och säger: som fadern har sänt mig, sänder jag er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Att gestalta evangeliet i ord och handling, i både gudstjänstliv och med mission, med evangelisation och med praktisk omsorg om medmänniskan, både i församlingens gemenskap men också utanför. Det är så att säga våran programförklaring. Vi sjöng här i en av lovsångerna inledningsvis att vi vill reflektera ljuset från Jesus. Vi är sända till varandra, sända till världen som Jesus var sänd av fadern. In i fastan nu då, som jag nämnde om inledningsvis. Och då vill jag ta några verser där från Jesaja 58. Det finns kopplingar till texten från Lukas 4 där också. Jag läser Jesaja 58 med start på vers 6. Då säger profeten, eller Gud genom profeten Jesaja så här: nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge den hemlösa stackaren husrum. Ser du en naken, så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset fram för dig och dina sår ska genast läkas. Den rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han: här är jag. Innan de här verserna så har Gud förklarat att fastan, det som han såg folket, ja, sättet folket fastade på, att det handlar inte om plikt. Det handlar inte om inlärda rutinmässiga beteendemönster liksom, som inte är riktigt förankrade i ens inre. Och det handlar inte om att skylta utåt med sin fasta. Utan Herren vill se att vi lossar orättfärdiga bojor, befriar de förtryckta, delar vårt bröd med den hungrige, ger den hemlöse husrum och klär den som är naken. Och då är vi ju där i diakonin igen, den praktiska omsorgen om den som är utsatt. Och av den här texten verkar det också som att en sån fasta leder både till välsignelse för den som är på den mottagande sidan, men också till den som är på den givande sidan. Och inte för att det ska vara drivkraften eller motivet till att, så att säga, göra gott mot den som behöver det. Välsignelsen, egen välsignelse ska inte vara motivet. Men det kan ändå bli det, för det är i linje med Guds väsen och vilja, och då kommer liksom Gud vara nära oss. Och jag tror att den här modellen av fasta som vi hittar i Jesaja 58 är ett väldigt bra sätt att förbereda sig inför julhögtiden. Alltid såklart, men nu är vi i advent. Vi är i de sista dagarna, de sista veckorna inför jul, inför frälsarens ankomst. Och tyvärr så är det ju inte svårt att rada upp exempel på den nöden och utsattheten är stor. Vi fick ett konkret exempel här innan predikan kopplat då till insamlingen för utsatta människor i Afghanistan. Och som sagt, insamlingen pågår. Det finns fortsatt möjlighet även efter den här gudstjänsten att ge till den insamlingen eller berätta för någon annan. Filmen finns på YouTube på SMs hemsida. Det är ett sätt att vi, ja, ett område där det finns människor som är utsatta och behöver hjälp. Vi har kriget i Ukraina såklart, så oerhört mycket elände och lidande som drabbar miljontals människor. Det finns många initiativ kopplade till det. Jag tror ni har hört och läst om olika initiativ. Jag vill bara ta ett sånt som vi kan vara med i, och det är genom Samhjälp. Samhjälp var bland de första som var inne i Ukraina med hjälpsändningar efter krigets utbrott. Och vi var där på Samhjälp med våran konfagrupp. De sitter här, några stycken. Nästan alla här då. Vi var där och packade lite matpaket. Jag ska återkomma till det också. För ett par veckor sedan. Och då fick vi bland annat höra att i år har Samhjälp skickat, ja, snart, nästa vecka tror jag, eller om två veckor, så skickar man sin 23:e hjälpsändning in i Ukraina i år. Normalt sett så brukar det vara ungefär 2, 3, kanske 4 hjälpsändningar som Samhjälp skickar till Ukraina. Men i år så skickar man snart sin 23:e. Och man har fått bekräftelse att man har nått in i över 50 städer. Över 50 städer och samhällen i Ukraina med sin hjälp. Bland annat då så nämnde jag matpaket. Samhjälp är med och se till att man kan packa och det skickas matpaket både till Ukraina men också till flera andra länder i Östeuropa. Ungefär 5500 matpaket kommer man se till kommer till behövande. Och vi fick som sagt vara med och packa drygt 150 stycken sådana för ett par veckor sedan. Man kan få vara med och bekosta sådana matpaket genom att köpa sådana här gåvobevis. Edgar, kan inte du vifta lite? Han sitter där långt ut. Där. Han kommer sälja sådana här sen efter gudstjänsten. Det finns också såklart via Samhjälps hemsida. Men 250 kronor kostar det att vara med och ge en familj ett paket fyllt av både mat och hygienpartiklar. Värdet på ett sådant paket tror jag de pratade om var drygt 600 kronor egentligen, men på olika sätt så har man, kan man bekosta ett sånt för 250 kronor genom många gåvor och bra erbjudanden från olika affärer och företag som också är med och hjälper till här. Och vare sig du följer fotbolls-VM eller inte så har ju det nästan varit mer fokus på hur mycket orättvisor det finns i Qatar. Hur mycket mänskliga rättigheter som vi kan ta för givet som inte finns där. Så jag tror liksom att du som jag har mött väldigt mycket nöd runt om i vår värld. Man hör och ser om människor som har det jobbigt. Men även i vårt med globala mått väldigt rättvisa och välbärgade land så finns det stora behov och stor nöd. Och inte har det blivit mindre nu när det liksom samtidigt på något sätt blivit rejält ökade priser på el och mat och bränsle och ja, även räntorna drar ju iväg. Och utan att ha lusläst internet här efter olika exempel på detta så har jag under hösten märkt och läst att välkända organisationer, typ Hela Människan, typ Frälsningsarmén, märker ett ökat tryck, ett ökat behov av människor som behöver hjälp. Nya samhällsklasser som behöver hjälp. Och de räknar med att det ska öka. Inte minst under jul, men också fortsättningsvis. Behovet och nöden ökar också i vårt land. Så behoven är många och stora, både nära och långt bort. Och jag nämnde bara några få här nu. Jag tror att du har många fler i ditt huvud också nu som du har mött och som du tänker på. Men på något sätt kontentande. Vi kan få vara med och bidra på det sättet. Genom att engagera oss, genom att ge sånt materiella grejer som behövs. Men också ekonomiskt finns det möjlighet. Och Jesus, han levde ett utgivande liv. Han levde ett liv helt och hållet för andras skull. För att möta andra människor och deras behov. Både behovet av frälsning men också behoven av omsorg och helande. Det var hans sätt att leva. Det var hans syfte med att bli sänd till jorden. Och igen vill jag bara koppla till Lukas 4. Han kom för att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att bekunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Och det kan vi få ta emot och det kan vi få ge vidare. Att följa i hans fotspår kommer kunna mildra lite av nöden och utsattheten. Och jag tror också att det kan göra julhögtiden och firandet av Jesu födelse än större. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Vi ber. Tack Herre att du kom till jorden. Tack att du kom med ett glädjebud. Herre, hjälp oss att ta emot ditt glädjebud. Tack att vi får komma till dig och be om helande och befrielse. Men Herre, hjälp oss också som har fått ta emot det att ge det vidare. Till de som är i nöd, till de som lider. Låt den här adventstiden kanske få bli en tid där vi riktar blicken lite mer utåt än vi har gjort innan. Herre, hjälp oss att vara förberedda för den stora högtiden, din födelse. I Jesu namn. Amen. Nu får vi sjunga lovsång tillsammans.